Då ska vi höra Herrens ord ifrån Kolosserbrevet. Det första kapitlet, och jag ska läsa den 18:e versen. Han är huvudet för sin kropp, för skapelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Amen. I torsdags hade jag ett bibelstudium här då vi talade om den kristna församlingen. Och jag undervisade om att det är Gud som äger sin församling. Pastorn kan ju säga att det är min församling, och det är det ju i den meningen att man arbetar där och så vidare. Men styrelsen har ju ingen makt över församlingen egentligen, eller pastorn eller ordförande eller någon samfundet eller biskopen eller påven eller vem det nu är som har någon slags inflytande. Utan i Guds församling är det bara Gud. Och den genitiva formen säger ju det. Guds. Sätter du ett litet S efter Gud, då vet du vem som äger församlingen. Guds egen församling. Och det kunde vi läsa om förra, nu häromdagen när vi hade bibelstudiet, att Gud äger sin församling därför att han har köpt sin församling. Om jag går ut på vilken butik som helst här i er stad och köper någonting, så blir det min egendom precis samma ögonblick som jag betalar priset för varan. Eller hur? Jag är ingen tjuv då. Jag har inte stulit det. Jag har betalat priset och då blir det mitt. Så är det också med den kristna församlingen, att Gud äger sin kyrka därför att han har betalat priset. Och vi sa det till varandra, att då var det inte med bockars och kalvars blod. Det var ju en anknytning till Gamla testamentets tempel och offertjänsten, att man offrade till Gud för att få sina välsignelser. Men nu är det så att vi behöver inte offra för att bli frälsta, för det är redan fullbordat en gång för alla. Eller hur? Och det skedde när han betalade priset. Och priset, det var Jesus. Det var Jesu blod. Och jag tycker det är oerhört starkt att jag kan stå här och säga att jag är frälst och jag är kristen. Det är väl härligt med någon frälst predikant, eller hur? Tycker ni inte om det då? Och jag är en sån, och det är alla andra också, kan jag tänka. Men det är därför att man kan säga det utan att vara högmodig. Det är inte ett uttryck för att stå och skryta eller något sånt där, utan det är bara nåd. Det är bara nåd. Och när du berättade om att du ramlade från cykeln, och det var ju förfärligt illa, och så var du glad ändå när du sa det, för att du visste att Gud hade beskyddat dig. Och jag tänker att hela himlen var engagerad i det där cykelfallet, för att han sände änglar då, förstår du. Och jag inte bara en, jag tror han behövde många för att hjälpa dig där. Det är så underbart, förstår ni, att han har betalat priset för den omsorg han ger oss och den kärlek han ger oss, och framförallt den frälsning vi har fått genom Jesus Kristus. Nu ska vi gå vidare i det bibelstudiet här en liten stund, och jag ska undervisa om några bilder som vi har i Bibeln på just den levande Gudens församling. Den första bilden, den har vi i den lästa bibeltexten här, att han är huvudet för sin kropp. Den kristna församlingen är alltså Kristi kropp. Och då menas inte den lokala församlingen på en viss ort, utan då menas den stora globala och internationella och även historiska, om du blickar tillbaka så länge kyrkan har funnits. Det är Kristi kropp på jorden. Och Kristi kropp, den har ju ett huvud, eller hur? Den är inte huvudlös. Huvud, och det vet ni alla vad det är för någon. Det är Herren Jesus Kristus själv. Han är, läste vi här, huvudet för sin kropp, som är församlingen. Kristi kropp. Och i Efesebrevet 4 och den 12:e versen står det att Kristi kropp ska byggas upp. En del de bygger ju upp sina likamliga kroppar och de går på gym och det kostar mycket pengar, kan jag tro. Jag har aldrig varit där så jag vet inte vad det kostar, men jag tänker att det är ganska dyrt. Och där sliter man och jobbar och svettas och bär sig åt. Och jag vill inte kritisera det, för jag tror faktiskt att det är bra. Jag skulle nog behöva gå jag också dit och gymma lite. Men kroppen måste byggas upp. Och andra, de bryr sig inte om gym, men de äter rätt, säger de. Och de äter då mest bara grönsaker, tänker jag. Och ändå står det i Romarbrevet att den som är svag i tron äter grönsaker. Så jag vet inte om det var något särskilt bra tips heller. Vi kan bortse från allt det där nu. Och så säger vi det, att den lokala kyrkan, som eran till exempel här, den är ett uttryck för den internationella och globala kyrka som finns överallt. Den visar sig och uppenbarar sig på det lokala planet. Och där blir den tydlig, där blir den synlig, där tjänar den och där blir den till stor och underbar välsignelse. I det tredje kapitlet här i Kolosserbrevet kan vi läsa i den 15:e versen en liten upplysning om precis detta. Där heter det: låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. En enda kropp, det vill säga, finns tusentals församlingar och miljoner församlingar runt om i hela vår värld. Men ingen får vara så suverän så att den hävdar att han står över alla de andra. Ja, men säger du, vi har ju den rätta läran. Jag träffade en man alldeles häromdagen som sa till mig, jag kände honom inte, men vi var i ett officiellt sammanhang och vi satt där i några fåtöljer och så började jag prata med honom som jag brukar prata med folk. Och så frågade han mig vad jag var för en. Ja, jag är pastor, sa jag. Predikant är jag. Åker runt i världen och predikar evangelium. Ja, men du förstår att jag tillhör en kyrka som är den sanna kyrkan. Så han underkände min kyrka och mitt uppdrag. Och han hävdade att han stod över alla andra. Och jag behöver inte berätta för er vad han representerade för religiös organisation. För det har jag inget behov av att berätta. Utan jag bara tänkte, stackars människa. Han kan inte vara nöjd med att stå på nådens nivå. Där vi alla står och prisa Herren som den högste. För han är huvudet för kroppen. Och så tog han ett exempel, den där mannen. Och jag tänkte, det är ingen idé att argumentera mot. För det var så dumt och det var så obibliskt och konstigt, så att jag tänkte jag bara lämnar honom. Den som har Jesus Kristus som huvud behöver inte många huvuden. Det räcker med ett. Det är Jesus Kristus och bara Jesus som är församlingens huvud. Och det är det som skapar frid i våra hjärtan, som vi läste här. En frid som vi har blivit kallade till. Att vi hör om folk som blir kallade till missionärer och kallade till pastorer och kallade av Gud till profeter och vad som helst. Det har jag hört. Men tänk att vi är kallade av Gud till frid. Amen. Tycker ni, gillar ni frid? Vill ni ha frid? Gud har kallat er till det. Och det heter här, förstår ni, i det första kapitlet följande 19 och 20. Ty Gud beslöt. Vi har en beslutande Gud. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid. I kraft av blodet på hans kors. Frid. Genom honom, både på jorden och i himmelen. Så vi är, kyrkan är alltså Kristi kropp i den meningen att vi har ett huvud, och det är Jesus Kristus som är huvudet. Och då blir det frid. Och jag kan säga det, att en kyrka som har många huvuden, då blir det ingen frid, det blir bara bråk mellan de där huvudena. Och det kan vara människor, och det är sådana som bråkar och har maktkamp i Guds hus. Och om ni visste vad jag som pastor i hela mitt långa liv har sett genom mitt mentorskap, för jag är fortfarande mentor på några håll och har kommit in i kyrkliga rum och ledarskapsrum och pastorer och alla möjliga sorter. Och ibland har jag märkt att det är ett himmelrike där, det är bara helt fantastiskt. Och andra gånger har jag känt här är inbördeskrig. Här bråkar de om makten. Och den som bråkar om makten i den kyrka som är Kristi kropp, den bråkar inte mot andra individer. Den strider mot Jesus Kristus, vår frälsare. För det är han som är huvudet. Och vill du bli huvud så får du ta en match med Jesus själv. Det ska du inte göra, för där kommer du att förlora. Och då förlorar du Guds frid som övergår allt förstånd. Guds underbara frid. Den bygger på att du lär dig förstå principerna för den kyrka där Jesus är huvud. Det är nämligen att underordna sig Gud, att ödmjuka sig Gud, att lyssna till Gud och att lyda när Gud talar till oss. En enda kropp. Det var den första punkten, och nu har vi några kvar. Det finns ganska många att välja på, jag ska inte ta allt som finns, det hinner vi inte med. Men vi går till första Korinterbrevet. Första Korinterbrevet, det är ju ett församlingskapitel som beskriver den kristna församlingen och gör det ibland med fina, vackra bilder. I det tredje kapitlet så läser vi nu i den nionde versen. Ty vi, det vill säga församlingen, ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker. En Guds byggnad. Här kallar han församlingen för en åker. Visst är det väl? Vilka bilder han kom på den där Paulus, va? Alltså, Guds församling på jorden liknas vid en åker, och ni som är bönder eller kan det där med lantbruk, ni skulle kunna ta över här nu och tala en stund så det här blir rätt förkunnat. Men han undervisar i alla fall utifrån lantbrukarens vardag när han talar om sådd och skörd. Och han gör ju det vid några andra tillfällen i evangelierna. Han talar om en såningsman gick ut för att så sin säd i jorden. Och bilderna som han tar fram där, det är fyra olika. En del föll bland törnen, en del föll på stenig mark, en del föll i den goda jorden, och något föll där det var tistlar och massa ogräs som bara förstörde möjligheten att växa, för det tog över hela växtområdet. Så här möter vi den församling som ska växa. Den församlingen som inte är nöjd med läget just nu, utan andlig tillväxt som måste bekämpa alla dessa områden som hindrar andlig tillväxt i Guds kyrka. Och den levande Gudens församling som har Jesus som huvud vill tala om för oss att det finns en trång port att gå igenom, och den är så trång så att den skaver mot portens väggar och bedjarens eller den kristna människans kropp. Och den friktion som där uppstår är nödvändig för att vi ska förstå att den goda jorden är inte den stenrika jorden, och det är inte någonting annat som bara hindrar tillväxt, utan här föds den goda jorden. Och ni som har läst min bok God jord, jag tror att det är inte minst från pastorer och andliga ledare, där jag undervisar om principerna för hur Guds kyrka ska kunna växa. den växer inte genom intellektuell bearbetning av bibeltexter eller att ta sina bilder från näringslivets alla kurser och verksamheter som ska skapa tillväxt och mer pengar att tjäna, utan vi växer genom att vi dör. Det är tvärs emot all annan undervisning ute i världen och i näringsliv och i offentlig sektor och vad du vill. Men här finns det någonting, att huvudet Jesus Kristus är det enda huvudet, och alla andra huvuden som vill försöka sticka upp, de måste dö. Och vi har redan dött genom det kristna dopet. För Paulus undervisar nämligen i Romarbrevet kapitel 6 att vi har dött genom dopet, och i samma dop har vi uppstått med Kristus. När dopförrättaren tryckte ner oss i vattnet, så dog vi. Men sen lämnade han oss inte där nere i botten, för då hade vi dött fysiskt också. Och det var inte tanken, utan det var en uppståndelse i det där. Och då lyfte, och jag är ju själv sån där dopförrättare, jag vet inte hur många jag har döpt, men det är många genom åren. Och vet du, när jag har döpt ner dem så döper jag upp dem också. Det är två riktningar i dopet. Döpa ner till döden och döpa upp till livet. Och där är vi nu, eller hur? Jag gratulerar er att ni har liv i Gud. Och då räcker det med ett huvud. Halleluja. Det är så underbart det där. Det är en åker. Och när tistlar och törnen tar över, så det växer snabbare än den goda tillväxten, för det gör den, då kommer den att kväva den rätta plantan. Den kväver, den får ingen luft. Den får inte regn, för de stora löven eller kvistarna, det gör att regnet flyter undan någon annanstans, inte ner mot den goda plantan. Och den dör. Och solljuset som plantan behöver, den kommer inte ner till den rätta plantan, för att den lever i skuggan av allt ogräs. Och nu vill jag säga till mig själv och till oss, må Gud hjälpa oss så att vi kan rycka bort alla sådana där ogräsblad och ogräsplantor, så att den sanna plantan som är den pånyttfödda människan ska få ta emot både regnet och solskenet i rätta proportioner. Och så ska vi börja växa genom den helige ande. Du vet att en åker, den kan ligga i träda, och det har jag ju hört att det kan ju faktiskt vara nyttigt ute i landsbygden. Men i Guds församling behöver inte kyrkan ligga i träda, utan när det blir sådana tider att det inte växer längre, utan det är lite ödsligt, då behöver vi be om förnyelse. Halleluja. Och då känner jag att Gud, han vill komma med sin harv, och han vill först ploga upp och harva och jordbearbeta, och så sår han, och så blir det en underbar tillväxt i den levande Gudens församling. En annan bild som Nya Testamentet tar fram av Guds församling, det är att den är en stad. Det tycker jag är lite konstigt. Jag tänkte, jag har ju varit i massor med stora städer. Jag har predikat i 40 olika länder, och jag har varit i alla stora städer. Inte alla kanske, men i de flesta. Och det är då ingen miljö för tillväxt, tycker jag i alla fall. Alla dessa asfaltsvägar och stora höghus. Och det. Men i Bibeln menas stad någonting annat. Där lär vi oss att en stad, den är uppbyggd genom lag och genom ordning. Medborgarna har byggt sin stad genom trohet, entusiasm och glädje, och naturligtvis tvång, för de har fått betala mycket skatter för att kunna finansiera den där stadsbyggnaden. De har byggt staden tillsammans. Amen. Tänk om bara politikerna som bestämmer allting i staden, då hade det inte blivit någon stad. Då kunde de sitta där i sina styrelserum med mycket som helst. Det hade aldrig blivit något annat än på idéstadiet. Men alla människorna, där finns det snickare som har snickrat hus, det är murare, det är trädgårdsmästare som har gjort vackra parker. Det är massor med yrkeskategorier som har försörjt sig hela livet med visionen att bygga staden. Och i Guds församling har Gud placerat de olika yrkeskommittéerna eller yrkesrollerna, som då heter herde, profet, pastor, evangelist. Så kan vi rabbla upp alla de andra. Alltså när Gud bygger staden så har han sina tjänstemän som då kallas för någonting annat än tjänstemän. Och de där kan ingenting göra. Och det la Gud fast när templet skulle byggas. Och i Sakarja-boken heter det att Gud hade utsett en man att leda tempelbygget. Han hette Zerubbabel. Och Gud kommer till Zerubbabel som var ju en ansedd man. Han var ju känd i hela staden och kanske hela landet. Han hade en funktion, han var välutbildad. Alla litade på honom, han hade stort förtroende. Så säger Gud till honom, nu ska jag bygga ett tempel i Jerusalem. Och jag har utsett dig, Zerubbabel, att du ska leda tempelarbetet. Men, säger Gud, det ska du komma ihåg. Att det här är ett tempel som ska byggas. Och då är det jag som bygger det. Du är bara mitt redskap. Och så säger han de där kända orden som vi sjunger ibland i någon kör. Det ska icke ske genom någon människas styrka eller kraft. Utan tempelbygget ska ske genom min helige ande. Och när staden ska byggas, det vill säga församlingen, så kan det aldrig ske på något annat sätt än genom den helige ande. Du kan få en pastor som är hur lärd som helst. Han har doktorerat i teologi 2-3 gånger om, så lärde han kanske. Och det har nog några plustecken, det kan jag tro. Men det är inte nödvändigt. Men han måste vara fylld av den helige ande. Amen. Och det var därför som Jesus sa till sina lärjungar när det började dra mot slutet av hans levnad här på jorden innan himmelsfärden. Nu ska ni veta en sak, kära lärjungar, att ni får inte lämna Jerusalem, stanna i Jerusalem. Ni ska visserligen så småningom gå ut i hela världen till den jordens yttersta gräns och predika evangeliet, men inte än. Först måste ni ta emot den helige ande. Sen börjar jobbet. När Guds församling beskrivs som en stad, så är det alltså mångfald av tjänstegåvor som tillsammans bygger staden, om jag får hålla mig till samma bibliska bild. Och Jesus säger ju detta i bergspredikan, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Och så kommer det, ni är jordens salt och världens ljus. Staden måste bli synlig, alltså den ligger på ett berg. Alla ser den, miltals därifrån. Och när du på kvällen kommer och det lyser hela staden, så syns staden många, många mil. Men bygger du staden i någon bakgård någonstans, så är det nästan ingen som ser den. Guds kyrka ska synas. Och då ställer vi frågan här, och jag ska återkomma till det om en liten stund. Vad är det då folk ser idag i Sverige när de ser Guds kyrka? Och i Hebreerbrevet och även i Uppenbarelseboken talas det om den nya Jerusalem som en stad som ska komma ner från himlen smyckad som en brud. Det är ju vackra bilder, eller hur? Och det ska inte jag gå in på nu, för börjar jag med det, då blir det inget annat. Då går hela predikan åt. Det kanske vi kan ta en annan gång. Men vi ska också ta en annan bild, och det är att församlingen är ett tempel. Då är det alltså ett hus som är gjort för Gud. Ja, men är det inte för medlemmarna? Jo, visst. Men om inte medlemmarna får tag på Gud, då har de ju ingenting. Då är det bara religion vi får tag på. Då är det bara religiösa grejer. Och det frälsar ingen, det förnyar ingen, det fördjupar ingen. Det är inget andligt ljus i det. Men det är huvudet i templet. Och då är det intressant med Paulus hur han uttrycker och utvecklar detta, att ni är Guds tempel och Guds härlighet bor i er personligen. Han gör det så radikalt så han lyfter blicken från det stora templet mitt i Jerusalem som var byggt och byggt och byggt och byggt i årtionden innan det kunde brukas. Och så brukades det jättelång tid innan det var helt färdigbyggt. Och så säger han, nu är det så att det är en ny tid nu som kommer. Och då är det ni som är Guds tempel. Du är ett tempel. Du är ett tempel. Du är ett tempel. Och så säger han i Korinthierbrevet, därför att Guds ande bor i sitt tempel som är din kropp. Och jag vet ju det, att i Landskrona finns det ganska många tempel. Ja, det finns pingstkyrka och det är ekumeniakyrka och någon till kyrka, och så har du Svenska kyrkan. Det är väl några tempel ni har här, tänker jag. Vet inte hur många. Men jag bryr mig inte om dem just nu i alla fall. För jag tänker på att här finns det hundratals tempel. Jag vet inte hur många, men det är väl jättemånga i alla fall. Och det var ett tempel som cyklade hit idag och ramlade. Så kan det gå med Guds tempel. Ja, för du är ett tempel du. Jag tror inte att du är fullkomlig, i alla fall inte jag det. Men tempel är vi. Det är gripande. Och det betyder, förstår ni, att ett tempel är bärare av den heliga ande. För Guds ande bor i sitt tempel. Och då blir det ambulerande tempel. Cyklar, joggar. Det är tempel som är ute och springer här och ska gå ner i vikt kanske. Eller något, vad de håller på med. Det är tempel som går till jobbet och tempel som går hem från jobbet och tempel som åker buss och tempel som går till skolan. Ja, men det är tempel överallt. Det är Guds underbara idévärld vi talar om nu. Att tempel är i nya förbundet inte gjort av sten och trä eller något annat med tak och skorsten. Utan tempel, det är människor fyllda av den helige ande. Fattar ni? Så nu talar jag till en massa tempel idag här. Det är ett tempelmöte. Ja, det är väl underbart. Det är så härligt och vi skulle kunna sagt mycket om det där, men vi får lämna det nu. Och så ska vi ta och säga att församlingen är enligt andra Korinthierbrevet, och det ska vi slå upp nu och läsa en bibeltext. Andra Korinthierbrevet. Där har jag det, och den tredje kapitlet, och då ska vi läsa från början. Följ med mig i bibeltexten där. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen, eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Tänk att Paulus, han kallar för församlingen för ett Kristusbrev. Så nu får vi gå in på en ny bransch här. Nu är det, ja, jag vill inte säga Postnord, för där kommer ju inte alltid breven fram, men de kommer till slut i alla fall. Men församlingen är ett brev. Och brev har alltid en avsändare och en mottagare. Och brevet som är en bild på den levande Gudens församling, den har en avsändare, och det är Herren själv. Och vem skriver brevet? Det är Herren själv genom sin ande som skriver sitt brev, som är Guds kyrka. Skrivet, står det här, inte med bläck, men med Guds ande, läste jag alldeles nyss. Adressaten, det är människans hjärta. Och här runt omkring i denna vackra, fina stad finns det massor med adressater som behöver få brevet, som är Guds kyrka. Och går du ut och frågar människor här så där lite på måfå i allmänhet, så jag är inte säker på att alla skulle tänka så, utan kyrkan, det är ju till för er pingstvänner eller baptister eller lutherska eller vad ni är för något. Det är inget som berör mig. Men kyrkan är ett brev skrivet av Gud till alla de där ute som behöver få reda på någonting från Gud. Innehållet är känt och läst av alla människor. Så är det nog inte i Sverige. Men så är det på sina håll i världen. Och kanske Paulus förstod att på den tiden var det så mäktigt så att brevet gick ut. Och den bibelskola som Paulus hade i Efesus, jag vet inte hur många elever det var, men det kunde inte varit så värst många. För man hyrde en sal, en lärosal, som heter Tyrannus lärosal. Och så står det, och den där pågick i 2 år var det väl, ja, 2 år. Genom den bibelskolan fick hela provinsen Asien höra evangelium. Och ingen ska få mig att tro att hela provinsen Asiens alla invånare fick plats i Tyrannus lärosal för att höra. Absolut inte. De var kanske, ja, de var några stycken, jag vet inte. Och ingen idé att spekulera heller. Men de var Kristus brev som sändes ut sedan från bibelskolan till hela den kända världen, den provinsen Asiens alla städer, byar, bygder, överallt kom de där Kristus breven och predikade evangelium, och folk fick läsa brevet från Gud skrivet i deras egna hjärtan, och med det förtroende som då uppstod kunde de vittna. Och den ena församlingen efter den andra bildades i provinsen. Många, 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 många blev frälsta genom dessa Kristusbrev. Nu är det som jag har sagt förut från den här predikstolen, och jag säger det en gång till. Kyrkan består av människor. Enskilda individer, det är broder Karlsson och syster Svensson och allt annat vad vi kan heta. Så Kristusbrevet är väldigt personligt och kan aldrig ses i någon slags kollektiv mening. Gud vill att mitt liv ska vara ett Kristusbrev. Och om det skulle vara 100 medlemmar i en församling någonstans, ja, det är lättare att räkna procent om jag säger 100. Eller hur? Då är jag 1% av Guds församling som jag bestämmer över. Och som jag ansvarar för, som jag kan bestämma den andliga kvaliteten i av Guds församling. 1%, det är mitt liv. Och om alla blir överlåtna åt Gud och blir Kristus brev som förmedlar Kristi ärende till människorna, då har vi hittat en församling som har nått fram till någon slags optimal tjänst för Gud. Vi stannar i Korinthierbrevet och går till det andra kapitlet. Andra Korinthierbrevet, kapitel 2. Och där läser vi 14 och 15. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. Och vi kan stanna där. Jag säger här enligt Pauli ord att församlingen är en Kristi väldoft. Han säger med andra ord att det luktar gott om församlingen. Då kanske vi kan begripa vad det handlar om. Väldoft. Församlingen sprider kunskapen om Guds väldoft. Halleluja. Och jag tänker att alla här är noga med sin hygien och ni sprutar på er här och här har ni något och lite överallt för att det ska lukta gott. Det är bra. Fortsätt med det. Men i andlig mening, frågar jag, vad luktar det idag om Guds kyrka i Sverige? För mig är det en stor fråga. Den är principiellt väldigt viktig. För om en kyrka luktar dåligt, då vill inte folk komma dit. Det är väldoften som lockar. Och så står det i samma sammanhang som Kristi väldoft om Kristi rökelse. Och rökelsen, den är en bild i Bibeln på bönen. Din rökelse gäller som ett bönens offer till Gud. Och det kanske finns en koppling, och jag anar det och jag lutar mot det hållet, att där Kristi väldoft är tydlig, där har man en tydlig Guds relation genom bön. Böneliv. Guds fruktan alltså. Och Gud tycker om väldoft. För när Gud befallde att de skulle göra den här smörjelsen, ja, också, den också, men även rökelsen som skulle bli en otroligt viktig sak i templet som talar om bön, så är det olika kryddor och ingredienser som vi inte kan gå in på nu. Och så står det att, och därigenom skulle det bli en väldoft inför Gud. Amen. Gud tycker om att det luktar gott alltså. Jag tror Gud luktar. Han känner efter. Och det är en underbar doft ifrån den här församlingen. Det är Guds härlighet. Det är en väldoft. Det är rökelsens underbara kryddor. Och det är bönelivet det handlar om. Och därmed Guds relationen. Och när Gud kände den välbehagliga röken från Noas altare blev han tillfredsställd, för då hade han landat med arken på Araradsberg och han hade gjort allt vad Gud hade sagt att han skulle göra. Lydnaden ledde fram till att han räddade sin familj och en massa djur. Då offrar han ett brännoffer inför Gud som tack för att Gud hade beskyddat och bevarat. Och när Gud kände den välbehagliga doften från röken, då blev Gud tillfredsställd. Och i Efesebrevet, oj vilka bibelord vi har att bläddra fram till. Titta på Efesebrevet ska ni få se i det femte kapitlet. Där kan vi läsa i början följande. Efesebrevet 5:1. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Amen. Så när Kristus tog på korset kände Gud i himlen en välluktande doft från Golgata. Halleluja. Får jag säga till oss, för jag räknar in mig själv i allra högsta grad. Finns det något vi kan fördjupa och förändra så att det blir en ändå tydligare väldoft från den här församlingen inför Gud? Och då handlar det bara om våra egna liv. Du kan aldrig på ett årsmöte besluta. Ska vi besluta oss för att det blir lite mer väldoft det här året till Gud? Det duger inte. Det måste vara den egna processen, den egna livet, den personliga upplevelsen av Herren Jesus Kristus. En kyrka som bara har bråk och maktkamp, det är ingen väldoft därifrån. Det luktar inte gott. Och på något konstigt sätt så har det blivit mer och mer vanligt att kyrkor går till tingsrätten för att reda ut sina problem. När Bibeln säger att det ska vi inte göra, utan det ska vi i Guds församling klara själva. Om det finns en god väldoft i kyrkan så är det inga problem med det. Men om den saknas, då har vi inte förmåga att reda ut problem själv. Då måste vi gå till världsliga domstolar med våra saker. Och flera sådana processer finns idag. Och nyligen har det funnits på andra håll. Egentligen skulle jag vilja gråta över allt detta. Då luktar det inte gott från församlingen ut i samhället. Det luktar världens ande. Och den skapar ingen framtid och framgång. Predikan går mot sitt slut. Hemligheten med den levande Gudens församling, det är att den är lokal samtidigt som den representerar den stora församlingen som finns över hela världen i alla världsdelar. Och den lokala församlingen har både adress, organisationsnummer, tydlighet. Du vet var den finns. Och vet ni, när jag åkte hit idag så glömde jag min GPS. Och jag visste ju så väl hit. Men jag snurrar runt lite och så frågar jag en man här. Men han hade ingen aning var den låg. Jag frågar en till. Ja, jag vet precis var det ligger, sa han. Och så var jag ju nästan här. Jag var bara något kvarter bort. Hörrni vänner, kyrkan får inte bli för anonym. Kyrkan måste få ha en tydlighet. Och det är det vi har talat om nu idag. Alla de här punkterna och bilderna av Guds församling, det visar på att vi vet var Guds församling finns. I Jesu namn. Amen. Tack Gud, i Jesu namn, för din församling. Hjälp oss att förstå och ta till oss din församlings stora heliga uppdrag och närvaro. Så att väldoften av den helige ande får bli tydlig och bli som en magnetkraft som drar människor till kyrkan. Lär oss att aldrig tro någonting annat än att det är du, Jesus, som är församlingens huvud. Lär oss i kyrkan att alltid vara Kristus medvetna och Kristus bekännande i alla lägen. I Jesu namn. Amen.